Sidan 142. Krut och sprängämnen. Svartkrut. Man tror att svartkrut framställts i Kina redan långt före Kristi födelse. Araberna kände till krutet genom sina kontakter i Fjärran Östern. Konsten att tillverka krut kan ha kommit till Västeuropa genom arabernas förmedling. I Sverige lärde man sig göra krut i slutet av 1300-talet och ett kanongjuteri fanns i Stockholm omkring 1420. I samband med alla krig som Sverige kom att bli inblandat i behövde krigsmakten mycket krut. En nödvändig beståndsdel i svartkrut är salpeter. Man upptäckte att salpeter fanns i jord och halm som blivit indränkt med gödsel och urin från lagårdar. Genom att laka ur jorden och halmen med vatten som sedan fick koka under lång tid fick man fram salpeter. Detta hantverk utfördes av så kallade salpeterskjudare som reste runt mellan gårdarna. Krigsmaktens behov av salpeter var ofta så stort att bönderna blev av med det mesta av sin gödsel. Detta medförde att skördarna ofta blev mycket dåliga med hungersnöd som följd. Titta på bilden till höger. Bildtext. Från medeltiden och ända in i modern tid tillverkades salpeter ur stallgödsel av hantverkare som kallades salpeterskjudare. Jag fortsätter att läsa i vänsterspalten i det tredje stycket uppifrån. Förutom till skjutvapen använde man också krut till att spränga loss malmstycken i gruvor. Länge användes dock den urgamla metoden att först tända en brasa in till gruvgångens vägg och sedan kyla ner väggen med vatten. Då sprack berget sönder och malmen kunde tas tillvara. Krutet förenklade gruvdriften, men samtidigt blev riskerna för arbetarna större, eftersom det var svårt att beräkna hur stora laddningar som behövdes. Innan stubintråden uppfanns på 1800-talet hade man inte heller någon bra metod för att fördröja antändningen av krutet. I svartkrut ingår ämnen som normalt brinner långsamt i luft. När svartkrutet antänds avger emellertid salpeten syrgas så att elden sprider sig snabbt genom hela krutladdningen. Förbränningsgaserna utvecklas då så snabbt att de åstadkommer en sprängverkan. Det bildas också väldiga mängder rök som mest består av finfördelad aska från kolet. På slagfältet kunde man ofta inte se om man sköt på vän eller fiende. Numera används svartkrut mest till fyrverkeripjäser. Bomullskrut. Cellulosa nitrat. På 1840-talet upptäckte en tysk kemist bomullskrutet. Av ett rent misstag påstås det. Han hade råkat spilla en blandning av svavelsyra och salpetersyra på köksgolvet. Han torkade upp vätskan med sin frus bomullsförkläde, tvättade det och sköljde det noga för att det inte skulle finnas kvar någon syra som kunde fräta hål på tyget. Så hängde han upp det i torkning ovanför spisen. När tyget efter en stund hade torkat brann det plötsligt upp i en enda puff. Det blev nästan ingenting kvar, knappt någon aska och inte mycket rök. Förklädet hade på någon sekund förvandlats till en blandning av osynliga gaser. Bomullskrut, som ämnet döptes till, är ytterst lättantändligt. Det är dessutom ett mycket kraftigt sprängämne, så kraftigt att det inte utan vidare kan användas i skjutvapen. Det dröjde dock ytterligare omkring 40 år innan bomullskrutet genom nya uppfinningar kunde användas som ersättning för svartkrut. Nitroglycerin. Samma år som bomullskrutet uppfanns gjorde en italiensk kemist en revolutionerande upptäckt. Glycerol, som förr kallades glycerin, är en trögflytande alkohol. Om glycerol behandlas med salpetersyra fick man ett sprängämne som döptes till nitroglycerin. Man upptäckte snart att nitroglycerinet var mycket opålitligt. Oftast kunde den gulaktiga, oljiga vätskan behandlas hur som helst utan att någonting hände. När man minst anade det kunde den emellertid explodera med förödande verkan. Alfred Nobel och dynamiten. I den ryska staden Sankt Petersburg startade en svensk tekniker en verkstad omkring år 1840. Han hette Immanuel Nobel. Namnet Nobel hade en av förfäderna antagit efter den skånska orten Nöbbelöv, där släkten härstammade från. Immanuel hade en konkurs i byggnadsbranschen bakom sig i Sverige och tillverkade nu minor för den ryska krigsmakten. Hans ryska företag gick så bra att han kunde skaffa ett eget hus i Sankt Petersburg och låta hustrun och deras tre söner flytta över från Sverige. En av sönerna hette Alfred. Han föddes 1833 och gick bara ett år i svensk skola. Efter flyttningen till Sankt Petersburg fick han privatundervisning i hemmet. När Alfred var 17 år fick han åka till Frankrike och USA för att studera och bekanta sig med utvecklingen inom kemi och teknik.